Den 27 juli 1997, Spanien.
I San Sebastian i Spanien visade drygt 20 000 basker idag sitt stöd för ETAs politiska gren Herri Batasuna. Organisationen hade utlyst demonstrationen som ett svar på de senaste veckornas manifestationer mot den baskiska separatiströrelsen efter mordet på politikern Miguel Angel Blanco. Ledaren för Herri Batasuna upprepar också kravet på att de 500 fängslade ETA-fångarna i spanska fängelser ska flyttas till Baskien.
Om översvämningarna i Centraleuropa den 28 juli 1997.
God kväll. I tyska Frankfurt an der Oder och med omnejd kämpar nu tusentals soldater och frivilliga febrilt för att förstärka och bygga nya skyddsvallar längs floden Oder. Myndigheterna säger att läget är långt ifrån stabilt och fruktar en ny flodvåg om ett par dagar. Många människor har redan evakuerats och tusentals andra har gjort sig beredda på att lämna sina hem. Våra utsända rapporterar från en stad där folk nu börjar ge upp kampen mot vattnet.
De börjar sakta ge upp. Sen snart 2 veckor har vattnet strömmat in i restaurangen Flaumenbaum. Mark Hartwig och hans chef försöker pumpa ut vattnet, men kampen mot översvämningen är nästan lönlös. Vattenrekordet från 1937 är slaget och vattnet fortsätter att strömma in.
Wird immer mehr, wir können uns eigentlich kaum noch retten. Wir müssen im Prinzip nur noch abwarten, was passiert. Wir
können nichts machen.
Wir können im Prinzip nichts machen. Wir müssen sehen, dass wir die Pumpen am Laufen halten, um wenigstens den Gastraum wasserfrei zu halten. Und damit ist für uns die Sache im Prinzip hier erstmal erledigt. Ne?
Det regnar inte idag, men inom kort väntas nya översvämningar och då kommer vattnet stiga ännu högre. Just nu så står vattnet 6 meter och 47 centimeter över normalnivån.
Ja, wir fühlen uns ziemlich dreckig, kann man eigentlich so sagen, weil hier hängen einige Arbeitsplätze dran und wenn wir die verlieren, wir wissen ja, wie das so ist. Ne?
Ganz pessimistisch.
Ja, was heißt pessimistisch? Irgendwo hat man noch ein bisschen Optimismus, weil man hofft, das soll ja irgendwann mal runtergehen, aber zurzeit sieht es schlimm aus.
Överallt längs floden ligger sandsäckar. Soldater, poliser och frivilliga kämpar mot en av de värsta katastroferna som drabbat staden på 60 år. Insatserna samordnas i ett kriscentrum som inrättats dit nödställda kan ringa. Helikoptrar cirkulerar över området och idag har också flygspaning satts in för att kartlägga översvämningarna. Norr om Frankfurt an der Oder, i området Oderbruch, kämpar tusentals soldater för att vallarna inte ska brista. Men de kämpar mot mäktiga krafter.
På andra sidan Oder, i västra Polen, förbättras nu läget långsamt. Från flera områden rapporteras att flodvattnet har börjat sjunka och läget betecknas nu som stabilt av myndigheterna. Dessutom lovar väderutsikterna sol och bara spridda skurar de närmaste dagarna. Men det är ännu för tidigt att blåsa faran över. De vattensjuka skyddsvallarna måste hela tiden förstärkas för att förhindra att de brister. Dessutom oroar sig polackerna för att en ny flodvåg ska drabba staden Słubice där 15 000 människor evakuerades under veckoslutet. Flodvågen befinner sig just nu 200 km uppströms på Oder och drabbas Słubice så drabbas även Frankfurt an der Oder i Tyskland. Översvämningarna har drabbat 2000 kvadratkilometer i södra och västra Polen. 55 människor har omkommit och 50 000 har fördrivits från sina hem. Skadorna beräknas nu till närmare 16 miljarder kronor. Även från Tjeckien, som drabbats nästan lika hårt som Polen, rapporteras idag att flodvattnet sjunker undan och att den värsta krisen är över.
Det kan komma att regna allt mer och bli allt vanligare med översvämningskatastrofer i framtiden. Det menar många forskare kan bli en följd av den så kallade växthuseffekten.
Regn och åter regn. Och kanske blir det allt vanligare framöver.
En varmare atmosfär som det kanske kommer att bli till följd av en förhöjd växthuseffekt kommer sannolikt att innehålla mera vattenånga. Och möjligheterna att det blir mer nederbörd är väldigt stora då.
Ett annat problem som växthuseffekten enligt många forskare kan ge upphov till är att världshavens yta kommer att stiga, bland annat till följd av att glaciärer smälter. Beringglaciären i Alaska är ett exempel på en glaciär som minskat i storlek.
Glaciers in the temperate region are thinning because of changes in climate. Now we know that for the last 4.5 billion years of Earth history there have been many naturally occurring changes in climate. We may be in a situation today where a natural climatic change cycle is being impacted by human activities.
Exempel på det är utsläpp av växthusgaser, till exempel koldioxid från trafik och industrier. Men forskarnas teorier om växthuseffekten och dess konsekvenser går isär. Sambanden är komplexa. Om växthuseffekten framöver leder till mer nederbörd och höjda nivåer på havsytan kan det göra att översvämningar blir allt vanligare. Och i riskzonen ligger då låglänta länder nära kusten.
Det är ju sådana platser som Holland, Bangladesh, en del av de små önationerna, Maldiverna till exempel, är ju väldigt hotade utav, redan av små förändringar i havsytans nivå och av nederbörd.
Den 28 juli 1997, Sverige.
Imorgon höjer Statoil bensinpriset med 9 öre per liter. Efter höjningen, som är den andra på en vecka, kommer en liter blyfri 95-oktanig bensin att kosta 8,48. Därmed så har bensinen blivit 42 öre dyrare på mindre än en månad. Vi ska också berätta om fler saker som blir dyrare. Bensinen är nämligen inte det enda som går upp. På fredag höjs tobaksskatten dramatiskt och ett paket cigaretter kommer då att kosta upp till 44 kronor. Nu är smärtgränsen nådd, menar många som väntar en ström av insmugglade cigaretter till Sverige. Sverige som ju hittills har varit förskonat från storskalig smuggling av cigaretter. Bland annat beroende på att det inte har funnits något fungerande distributionsnät.
Den senaste tiden har tull och polis rapporterat om att smugglingen in i Sverige hela tiden ökar. Och inte minst gäller det cigarettsmugglingen. Ofta har cigaretterna köpts upp inom EU, gått omvägen om något östland för att slutligen hamna i Sverige. Norrköping räknas som en av de största centralerna för insmugglade cigaretter från öststaterna.
Vi vet ju att det finns en viss organiserad brottslighet utav det här, där vissa ligor då som håller på med cigarettsmugglingen nu.
När skatten på tobak nu höjs med 29% och ett paket cigaretter kommer att kosta ungefär 44 kronor tror tullen att smugglingen kommer att öka och rökarna, de kan tänka sig att köpa.
Skulle du kunna tänka dig att köpa smuggelcigaretter för att få dem billigare?
Ja, skulle jag. Utan tvekan till och med.
Ja, det skulle jag göra. Om jag inte klarar av att sluta röka så menar jag via erbjudet skulle jag säga ja.
Men Folkhälsoinstitutet är betydligt mer positiva till prishöjningen. Enligt deras beräkningar ökar inte smugglingen. Istället kommer tusentals liv att räddas.
Om jag gör någon sorts rimlighetsberäkning så finner jag att ungefär 100 000 svenskar kommer att sluta röka till följd av de här prishöjningarna i år.
Den 28 juli 1997, Sverige och arbetslösheten.
Arbetslösheten i Sverige ökar. Enligt statistik från AMS var 485 000 personer öppet arbetslösa i slutet av förra veckan. Och det är nästan 5 000 fler än veckan innan. Cirka 137 000 personer är sysselsatta i så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och totalt så står alltså över 600 000 svenskar utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Den 29 juli 1997, Sverige.
Och i norra Västerbotten och södra Norrbotten är läget nu något bättre efter att man drabbats av översvämningar och häftiga skyfall. Men det kan bli sämre igen under natten och imorgon eftersom det väntas mera regn. Räddningsledningen bedömer att de evakueringar som gjorts är det som behövs. Och Vägverket håller på att laga de broar och vägar som raserats. Men det kommer att dröja flera dagar innan det går att köra på vägarna igen. Det säger Anders Ölund, grävmaskinist på Vägverket, som fyller igen bron över Tvärån.
Jag ska ta alltihop, det tar ju flera dagar. För det är ju stora trummor som ska dit och som är bortspolade. Så det måste ta flera dagar innan det är färdigt.
Det lär alltså dröja flera dagar innan de boende byarna på länsgränsen mellan Norrbotten och Västerbotten kan flytta tillbaks igen. Sen igår kväll är det ett 20-tal personer som räddningstjänsten med bland annat hjälp av helikopter fått evakuera från sina hem. Eftersom vägarna varit avskurna av vattenmassorna och på grund av brott i vägunderlaget. Totalt är det 14 vägar i gränstrakterna som fått stängas av. Men vattenmassorna sjunker nu redan i en del av området och enligt väderleksprognosen blir det inte annat än möjligen lätta skurar ikväll och i natt. Möjligen mer regn imorgon. Elisabeth Varsjö bor i Hemmingsmark där en del av bron och travbanan i byn förstörts. Och hon menar att det kommer kosta en hel del att städa upp i förödelsen.
Jo visst, det är alla som har fått uppfarter och allting förstört. Så det är nog många som får lägga ut någon krona. Bara för att rensa upp all bråte som följer med. Det tar ju tid också. Så.
Hur stor del av bron har försvunnit?
Ja, hela bron är borta. Så att här en krater här som är kanske 25-30 meter lång.
Elisabeth Vårsjö hörde vi sist, reporter Anna Torgnysdotter Ekot i Luleå med hjälp av Radio Norrbottens Greta Sköld och Radio Västerbotten.
Och i Sörmland står vattnet fortfarande 30 cm högt i stadsdelen Bollmängen i Flen. Gatukontoret i Flen bedömer att det kommer att dröja till framåt natten eller morgonen tills alla gator kan öppnas för trafik igen. Under 3 timmar igår regnade det 140 mm i Flen och avloppssystemet klarade inte mängderna. 40-50 fastigheter har drabbats av översvämningarna.
Den 30 juli 1997 om korruption, Bosnien och Israel.
Och så gäller det korruptionsanklagelser mot ledarna i Bosnien.
Ja, det är den brittiske utrikesministern Robin Cook som under sitt besök i Bosnien talat klarspråk med de politiska ledarna där. Det handlar om misstankar om att pengar som ska gå till återuppbyggnaden används felaktigt.
Syftet med det internationella ekonomiska stödet till ex-Jugoslavien är att förbättra människors levnadsvillkor. Men det finns nu misstankar om att stora summor pengar används till att smörja partipampar, till lyx och utsvävningar, inte bara i Bosnien utan också i de serbiska och kroatiska republikerna. Det talas om att summor på uppemot 200 miljoner dollar försvunnit eller hamnat i felaktiga händer. Detta är en av huvudpunkterna i den brittiska utrikesministerns kärva budskap vid sitt besök i Bosnien. Inför avresan uttryckte Robin Cook ett tydligt missnöje över att så stora summor används på felaktigt sätt. Det är pengar som partipamparna förmodas ha skickat vidare till sina privata organisationer och stiftelser eller satt in på privata bankkonton. Ingen utomstående kan med säkerhet veta var pengarna tagit vägen. Det finns nämligen ingen öppen tillgänglig redovisning. Och att givarländerna, där Storbritannien är en av de mest betydande, inte på ett tidigt stadium krävt kvalificerad redovisning över hur pengarna används, det får de nu ångra. För den nya brittiska regeringen och för utrikesminister Cook är Bosnien en utmaning och en möjlighet att ytterligare visa en ny och tydligare utrikespolitisk profil. Han är den första på den här nivån som så här drastiskt anklagar bosniska, kroatiska och serbiska politiker för korruption. Han höjer pekfingret och varnar de politiska ledarna. Om ni inte sätter stopp för maktmissbruket så riskerar ni att mista det ekonomiska stödet. Mikael Lindholm, London.
Den palestinska presidenten Yasser Arafat lovar att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra korruption. Det meddelade han via en talesman sen en grupp palestinska parlamentariker som utrett korruptionsanklagelser uppmanat Arafat att avsätta hela sin regering eftersom flera ministrar misstänks för mutbrott och andra oegentligheter. De utpekade ministrarna förnekar brott.
Den 30 juli 1997. Terrorattack i Jerusalem.
Och kväll. Ja, 13 människor dödades och minst 157 skadades idag när 2 bomber exploderade på en myllrande utomhusmarknad i västra Jerusalem. Polisen tror att attacken utfördes av islamistiska självmordsbombare.
rädsla för.
Den välkända och välbesökta grönsaksmarknaden i västra Jerusalem. Vid lunchtid idag förvandlas den på ett par sekunder till ett slagfält. Två bomber exploderar.
I'm hearing boom, cause a bomb, and I said it to my husband. Listen, I think that he's not a Jewish. He thinks that he's Arabic.
Förtvivlan och kaos. Rader av ambulanser med skadade förs till sjukhusen. Många med mycket svåra brännskador efter explosionen.
It's two people, two men, suicide themselves in the middle of the market. Now we have around 16 people who killed and maybe around 40 people wounded.
Området spärras av och genomsöks av hundar. Polisen befarar fler sprängladdningar. Israels överbefälhavare inspekterar. Två självmordsbombar identifieras bland de döda. Säkerhetskällor talar om två män som kom gående på två parallellgator, välklädda, bärandes portföljer. Bomberna tros vara utlösta genom fjärrstyrning.
We don't know exactly who the terrorist who perpetrated this horrible act is, but we do know that the actions of the Palestinian Authority have not been designed, to say the least, to discourage terrorism. On the contrary, Arafat himself has given a green light to the terrorist organizations.
It is indeed abhorrent, and we as Palestinians do not in any way condone any kind of violence against civilians or against innocent people. And we had entered the peace process precisely to put an end to violence, and this remains to be our objective.
Yasser Arafat beklagade idag sorgen i telefonsamtal med Israels premiärminister Netanyahu.
What we expect is action. We expect action to apprehend these terrorists and their leaders. We expect action to collect the explosives and weapons that are there in the field and can be collected.
Israel har spärrat gränserna till Västbanken och Gaza för att hindra palestinier från att resa in i landet. Det här är det värsta terroristattentatet sedan Benjamin Netanyahu blev vald för 14 månader sedan. Just med löftet att bekämpa terrorism. Det kommer i dagar då fredsprocessen är inne i ett känsligt skede.
The only answer can and must be concrete steps by the Palestinian Authority to increase security operations and the strengthening of security cooperation between Palestinians and Israelis.
För två dagar sedan sa premiärminister Netanyahu i en tv-intervju att han i motsats till företrädaren Shimon Peres lyckats förhindra förödande bombattentat. Kanske fanns det en falsk känsla av trygghet. Kriserna har varit många sedan regeringsskiftet och sammanstötningarna våldsamma, men inga verkligt dödliga självmordsattacker. Idag händer det ändå. Välplanerat uppenbarligen, järvare genomfört än tidigare och därför mer skrämmande. Och dådet kommer just som hoppet börjat återvända i fredsprocessen. Den amerikanske medlaren Dennis Ross skulle idag återvända till området. Det fanns, så såg det ut, äntligen möjlighet att lyckas. Idag finns sörjande och förlorare. Sörjande främst på den israeliska sidan, förlorare i första hand på den palestinska. USA hade, sägs det, tänkt driva israeliska regeringen till eftergifter. Nu är det istället Yasser Arafat och hans ledarskap krav riktas mot. Krav på klarare fördömanden, krav på mer långtgående åtgärder för att stoppa terrorism. Och palestinier som återigen drabbas ekonomiskt när gränserna stängs och arbetsinkomster försvinner. Händelsen idag borde ses som ännu en illustration till vad som väntar om fredsförsöken misslyckas. Men risken är att jakten på terrorister nu blir viktigare för Israel än förhandlingar.
Tack Lennart.
Den 30 juli 1997, Kambodja.
Den förre kambodjanske diktatorn Pol Pot bad för sitt liv inför den folkdomstol som dömde honom till livstids husarrest i fredags. Pol Pot har nu förlorat allt sitt inflytande bland de röda khmererna. Och Aktuellt kan nu visa de första bilderna av Pol Pot på 18 år.
Nu nås vi av de exklusiva bilderna från de röda khmerernas bas An Long Veng i djungeln i norra Kambodja. Senaste fredag utspelade sig denna skådeprocess i bästa maoistiska stil från den kinesiska kulturrevolutionens dagar. Den fördes mot en svårt sjuk 69-årig man som tigande hörde på när hans tidigare trogna uttalade sin totala fördömelse mot honom. För två decennier sedan satte Kambodjas diktator Pol Pot igång ett av historiens bizarraste och grymmaste samhällsexperiment. Upp till 2 miljoner människor mördades när Kampuchea, som han kallade landet, skulle förvandlas till en agrar utopistat. Nu har han helt förlorat kontrollen över det som återstår av hans rörelse. Han döms av denna församling till livstidshusarrest för sina brott mot det kambodjanska folket. Det som nu styr bland de röda khmererna försöker rentvå sig från sina egna förbrytelser genom att så här eftertryckligt ta avstånd från Pol Pot. Den kraftlöse Pol Pot försvinner nu från scenen. Khmerernas skådeprocess uppfyller inga krav på en rättslig påföljd för hans död, men ingen lag och domstol gör just nu anspråk på honom. Den amerikanska journalisten Nate Thayer blev den första utanför khmerernas krets som på 18 år träffade och lät filma Pol Pot. Och nu är de röda khmererna kanske på krigsstigen igen. Idag förklarade att de ska fortsätta att bekämpa Hun Sen, kuppledaren som i början av den här månaden tvingade sin rival, prins Norodom Ranarid, att gå i exil.
Den 1 augusti 1997. Summering av den månatliga svenska ordförandeskapet i FNs säkerhetsråd är över.
Sveriges period som ordförande för FNs säkerhetsråd är över för den här gången. Sverige har ju lett rådet under juli månad, en period som har varit den mest arbetstyngda hittills i år för rådet. Det säger FN-ambassadören Peter Oswald.
Vi har sammanträtt praktiskt taget varje dag under månaden, varje arbetsdag under månaden. Men vi har också varit effektiva, tycker jag. Vi har fått fram beslut i tid. Till exempel, vi har fattat beslut om fortsatta FN-operationer i Kroatien, i Georgien, i Haiti och i Libanon.
Tror du att det har märkts på något annat sätt att det har varit Sverige som har lett säkerhetsrådet?
Ja, det vet jag inte. Det kanske andra får svara på. Men vi tycker att vi har lyckats få fram beslut på alla de punkter som där det krävdes beslut och lite till. Och det får vi vara nöjda med.
Arbetet i säkerhetsrådet under juli har resulterat i 6 resolutioner, 7 formella uttalanden från ordföranden Peter Oswald och 20 pressmeddelanden. Det är enligt den svenska FN-delegationen mer än vanligt. Den kritik som ibland riktas mot FN och säkerhetsrådet handlar dock till viss del om att alla dessa uttalanden bara är ord. Att rådets fördömanden och kritiska uttalanden inte alltid leder till lösningar av svåra konflikter. Något som Peter Oswald kommenterar så här.
Det är klart att man ibland måste fråga sig vilken effekt har säkerhetsrådets uttalanden. Jag menar att säkerhetsrådet också är ett uttryck för världssamfundets samvete. Samvetet kan inte tiga still när man ser fruktansvärda brott begås mot andra människor på det sätt som vi nu har sett faktiskt under hela det här tiden vi har suttit i säkerhetsrådet. Någon måste ge uttryck för detta och ange var i vilken riktning som lösningen finns.
Sa Peter Oswald, Sveriges avgående FN-ambassadör, reporter i New York, Maria Eksedler.
Andra augusti 1997. Sverige vill ha tillbaka 140 ton svenskt kärnavfall som enligt uppgörelse skickas till England för upparbetning för några år sedan.
Bakgrunden är att OKG AB som äger Oskarshamns kärnkraftverk i slutet av 60-talet tecknade kontrakt med ett brittiskt kärnkraftsbolag om upparbetning. Och den dåvarande regeringen gav sitt tillstånd. Naturvårdsverkets generaldirektör Rolf Annerberg har på nuvarande regeringens uppdrag undersökt om det går att bryta kontraktet och ta hem det utbrända bränslet.
Problemet är om det överhuvudtaget är möjligt att göra det. Dels så är det frågan vad som har hänt med de här bränslestavarna under de åren sen slutet på 60-talet när de skickades dit. Alltså det kan ju ha varit korrosion och det kan vara i väldigt dåligt skick. Så att det alltså inte går, i alla fall inte på något försvarbart sätt, att plocka upp dem och så stoppa ner dem i någon transportbehållare och köra dem till Sverige.
Men att undersöka om det går att ta hem bränslet som funnits i Sellafield i England i många år eller inte blir för riskfyllt, det säger miljöminister Anna Lind.
Problemet är att det är väldigt svårt att få veta hur, i vilken kondition det här bränslet är. Och som utredaren då säger så finns det stora risker för dem som ska göra en närmare utredning. Så att vi har fastnat för att inte låta någon gå ner och göra en närmare utredning. Eftersom det kan vara ett mycket skadat bränsle och då kan det vara väldigt stora risker för den personal som ska utföra den här närmare utredningen. Och därmed så blir det tyvärr omöjligt att ta hem bränslet igen.
OKG AB vill enligt Svenska Dagbladet använda det upparbetade kärnbränslet. Upparbetningen ger så pass mycket så kallat MOX-bränsle att de kan driva Oskarshamns största reaktor under ett år. Om detta kommer regeringen att fatta beslut. Miljöminister Anna Lind är inte övertygad om att tillstånd kommer att ges.
Nej, det är inte alls säkert. Det där bereds nu och jag måste säga att jag är mycket tveksam till att man använder MOX-bränsle.
Men Lars Högberg på Kärnkraftsinspektionen säger till Ekot att det är tämligen odramatiskt att använda MOX-bränsle.
Ja, då har vi olika uppfattningar och jag tror att det är ganska klart att i de länder där man har använt MOX-bränsle så har det också varit en mycket kontroversiell fråga.
Miljöminister Anna Lind, reporter Anna Olsdotter Bergman.
Den 2 augusti 1997, Palestina.
Den palestinske presidenten Yasser Arafat åkte idag till Kairo för samtal med den egyptiske presidenten Mubarak om det pressade läget i fredsförhandlingarna. Och Arafats problem har ökat. Sent igår kväll erbjöd sig de flesta av hans ministrar att avgå på grund av misstankarna om korruption.
16 av 18 palestinska ministrar skrev sent igår kväll på sina avskedsansökningar och la dem på bordet framför presidenten Yasser Arafat. I torsdags manade det palestinska parlamentet Arafat till att sparka hela sin regering och istället hitta kompetenta ministrar. Flera rapporter i sommar har ju visat på en omfattande misskötsel och även korruption inom det palestinska styret. Pengar som har slösats bort och ministrar som utnyttjat sin ställning. Men nu vill alltså nästan alla ministrar avgå. Om detta kan stärka den palestinska myndigheten som transportministern Kawasme sa efter mötet. Men informationsministern Yasser Abed Rabbo ville inte avgå och Nabil Shat som leder förhandlingarna med Israel och som borde åtalas enligt parlamentet, han deltog inte i mötet och han har tidigare sagt att alla anklagelser är påhitt och att lögnarna, det är de som skulle åtalas istället. Korruptionsmisstankarna har stört utländska bidragsgivare, inte minst EU som står för över 50% av hjälpen till Gaza och Västbanken. Under de senaste veckorna så har det också talats om en kommande regeringsombildning. Men Arafat har inte kommenterat avskedsansökningarna ännu. Hans kansli låter bara meddela att presidenten ska ta ställning i frågan när tidpunkten är lämplig. Transportministern Kawasme tvivlade på förändringar just nu. Det viktigaste det var enighet mot det israeliska trycket, sa han. Lasse Johansson, Jerusalem.
USAs utrikesminister Madeleine Albright vill snarast flyga till Mellanöstern för att sätta fredsprocessen på spår igen. Men hon hindrades igår. President Clinton vill spara henne till dess att chanserna för framgång är större. Samtidigt sprider sig Mellanösternkrisen till amerikanskt territorium. Tecken finns idag på att attentatsmännen som i förrgår greps i New York hade kontakt med Hamas-rörelsen.
De är unga palestinier, de hade bevisligen sprängladdningar och de sitter anhållna, misstänkta för att planera en självmordsattack i New Yorks tunnelbana. Polisutredare säger till nyhetsbyrån Reuters att ynglingarna, 22 och 23 år gamla, i de arabiska kvarteren i stadsdelen Brooklyn i New York, där de bosatt sig sedan de anlänt till USA det senaste året, att de där gått till kvarterets speceributik och till tvättomaten och i telefonautomater därifrån ringt till Hamas. Polisen säger sig också i bombfabriken ha beslagtagit ett självmordsbrev från en av männen som ingick i terroristcellen, i vilket han beskriver hur han som 15-åring under intifadans dagar i israeliska fångläger av äldre aktivister lärde sig att tillverka enkla sprängladdningar och att han hatar USA och den judiska befolkningen. Attentatet var, enligt New York-polisen som förhör männen, avsett att äga rum bara några timmar eller något dygn senare, om inte polisen slagit till. Det finns i USA ändå försiktighet i att dra drastiska slutsatser om att Mellanösterns terrorhandlingar är på väg att bita sig fast på den amerikanska kontinenten. Hamas är enligt specialister på rörelsen känd för att enbart bekämpa Israel, inte judenskapen i stort, inte USA. Det finns inte bevis för att pojkarna i Brooklyn handlade på order från någon utomstående. Kanske var de frilansare som handlade på egen hand. Skälet till försiktigheten i amerikanska reaktioner och i uttalanden ligger delvis i att Washington, Vita huset och utrikesdepartementet där, fortfarande är motorn i fredsprocessen mellan Israel och palestinierna. Utrikesminister Madeleine Albright ville åka till Mellanöstern redan nästa vecka för handgriplig diplomati. Men president Clinton hindrade henne igår. Värdet i henne måste sparas till dess chanserna för framgång är större. Istället sänds specialisten, det speciella sändebudet Dennis Ross. Staffan Emerson, Washington.
Den 2 augusti 1997 om det franska inflytandet i Afrika.
Frankrike drar nu tillbaka trupper från sina forna kolonier i Afrika. Kritikerna varnar nu för att det öppnar dörren för ett ökat amerikanskt inflytande.
Den här veckan besökte den franske försvarsministern Alain Richard tre av Frankrikes tidigare kolonier i Afrika, Gabon, Chad och Centralafrikanska republiken. Och han förklarade att Frankrike nu kommer att minska antalet soldater i området med 40%, från drygt 8000 till 5000 man. Bland annat ska en av de franska militärbaserna i Centralafrikanska republiken läggas ner. En bas som används av det franska flygvapnet vid ett 30-tal militära interventioner i Afrika. Men den tiden är nu förbi när Frankrike ingriper militärt i sina forna kolonier. Den nya franska premiärministern, socialistledaren Lionel Jospin, har öppet kritiserat den tidigare borgerliga regeringen för det stöd till diktaturer i Afrika. Frankrike stödde till exempel in i det sista Zaires förre diktator Mobutu. Och att Frankrike nu minskar sin militära närvaro i Afrika är ett resultat av politiska bakslag. Genom stödet till Hutuerna i Rwanda och Mobutu i Zaire har Frankrike skaffat sig ett allt sämre rykte. Men det handlar också om att den franska regeringen nu måste dra åt svångremmen och spara också på försvaret. Den nya franska Afrikapolitiken innebär att de afrikanska staterna nu själva får ta på sig ett större ansvar. Men samtidigt har den franska regeringen gjort klart att det inte handlar om en regelrätt fransk reträtt. Det skulle kunna skapa instabilitet. Den franska försvarsministern Richard utlovade vid sin rundresa i de forna kolonierna att Frankrike också i fortsättningen ska bidra med militär utrustning och logistik till sina allierade i området. På hemmaplan har den nya franska politiken mött motstånd från bland annat Gaullistpartiet, som varnar för att USA nu kan komma att fylla det vakuum som Frankrike lämnar efter sig. USAs regering uppmuntrar öppet amerikanska företag att etablera sig på den afrikanska marknaden, och flera amerikanska oljebolag har redan etablerat sig i de tidigare franska kolonierna Gabon och Kongo. Susanne Palme, Bryssel.
Den 4 augusti 1997.
Till Mellanöstern nu, där våldsamma strider rapporteras i natt mellan en israelisk styrka och den muslimska Hezbollah-gerillan i södra Libanon. Sammanstötningen inträffade i ett bergsområde 5 kilometer norr om den gränszon som Israel ockuperar i södra Libanon. En helikopter som försökte landa och undsätta de israeliska soldaterna besköts av Hezbollah. Besättningen och de israeliska soldaterna klarade sig dock undan. Däremot uppger libanesiska myndigheter att 5 Hezbollah-soldater dödades av en israelisk sprängladdning. Och oron i Israel över nya bomber dominerar stämningen i landet. Jakten på presumtiva terrorister pågår dygnet runt.
I Israel hade tusentals poliser och soldater mobiliserats under söndagen inför risken för nya terrordåd. Under söndagen greps 37 och i natt 29 palestinier i Israel misstänkta för terroristverksamhet. Sammanlagt har 200 personer gripits sedan onsdagens attentat. I Jerusalem bevakades affärsgator, busstationer och andra platser där många brukar vistas. Och varje misstänkt föremål undersöktes noggrant. Läget för fredsförhandlingarna är fortfarande mycket låst. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa igår att Israel inte kommer att följa sina åtaganden från Osloavtalet om inte den palestinska presidenten Yasser Arafat slår till hårt mot militanta muslimer. Medan Yasser Arafat sa att han vill att USA hjälper till för att fredsförhandlingarna ska kunna återupptas.
Den 4 augusti 1997. Det svänger i Bosnien.
Omkring 500 muslimska flyktingar i Bosnien har tvingats bort från en kroatkontrollerad stad. För 3 veckor sedan återvände de till sina forna hem i staden, men nu tvingas de alltså fly igen.
Last night, a large number of the people who had returned to their homes decided to move out. They felt threatened and so they left.
Ungefär 500 bosniska muslimer återvände till sina hem i den kroatkontrollerade staden Jace för några veckor sedan. Nu har de flesta flytt tillbaka till muslimsk kontrollerat område av rädsla. Enligt en talesman från FN har civila kroater bränt deras hus och satt upp vägspärrar. Människor kastade också sten mot FNs fordon. På söndagen fanns bara några få grupper av muslimer kvar i området. Staden Jace är en av de få i Bosnien som har gått med på att ta emot minoritetsflyktingar, vilket ger extra internationell hjälp. Men hat och rädsla från befolkningen gör det svårt. Daytonavtalet säger att flyktingar ska kunna återvända till de hem de hade före kriget, men ännu har bara några tusen kunnat göra det.
Den 4 augusti 1997, USA.
I USA har 185 000 anställda vid postföretaget UPS alldeles nyss gått ut i strejk. En strejk som kan bli ovanligt hård. Miljontals kunder över hela världen kan komma att beröras av strejken. Vi hör fackföreningsledaren Ron Carey.
The company has failed to recognize the needs of our members. The needs for the future, good decent jobs, half a job is not enough.
UPS, sa i natt fackföreningsledaren Ron Carey, erkänner inte behovet av goda anständiga jobb. Främsta konfliktanledningen är att företaget inte ger deltidsarbetande det fulltidsarbete som facket kräver och inte bryter förbindelserna med underleverantörer som tar jobb från Teamsters medlemmar. UPS är ett nätverk komplicerat och sofistikerat som ett postens leveransnät och mycket snabbare. UPS hanterar 12 miljoner paket per dag och opererar med egna plan och bilar från 1700 flygplatser och andra punkter i världen. Teamsters är ett legendariskt och under epoker ökänt fackförbund, och när det vässar klorna är det allvar. Strejker är annars ovanliga i USA. Nu berörs hundratusentals arbetare och miljontals kunder. Med UPS skickas allt från kanistrar med blod ur ovanliga blodgrupper till intensivvårdskliniker till hemlighetsomgärdade komponenter till industrier. Det finns dock konkurrenter som kommer se till att paket kommer fram. Staffan Emerson, Washington.
Den 4 augusti 1997, Hongkongs sista guvernör Patton har skrivit memoarer tillsammans med en spökskrivare. Och det var tydligen inte riktigt bra.
Från London rapporteras att den förre brittiske Hongkong-guvernören Chris Pattons politiska framtid står på spel. Han anklagas nämligen för att ha spridit hemliga uppgifter om förhandlingarna med Kina inför överlämnandet av Hongkong. Och nu har regeringen beordrat en undersökning.
Misstankarna mot den förre Hongkong-guvernören tog fart när The Sunday Times nyligen publicerade utdrag ur en bok om Pattons 5 år som guvernör. Boken är skriven av en av Pattons närmaste vänner, journalisten Jonathan Dimbleby. I boken beskrivs sammanhang, detaljer och interiörer från de brittisk-kinesiska förhandlingarna om Hongkongs framtid, både från Pattons tid som guvernör och från tiden dessförinnan. Det är initierade beskrivningar som fått tjänstemän i det brittiska utrikesdepartementet att misstänka att Dimbleby haft tillgång till hemligstämplade uppgifter. Uppgifter som finns i material som Patton tidigare ska ha rekvirerat från London och som han lovat förstöra efter genomläsning. Det som beskrivs är bland annat Pattons ilska över att inte ha informerats om att britterna i slutet av 80-talet med kinesernas goda minne bröt ett löfte om direkta val i kronkolonin. Det finns också beskrivningar om hur britterna, också i slutet av 80-talet, manipulerat opinionsundersökningar rörande Hongkongbornas inställning till demokrati och det framtida förhållandet till Storbritannien. Det finns också uppgifter om hur den kinesiske presidenten Jiang Zemin propagerat för ett stort antal kinesiska soldater i Hongkong efter överlämnandet, allt för att stärka sin ställning bland de kinesiska generalerna. Regeringskällor här bekräftar att underrättelsetjänsten MI6 redan undersöker vad Patton kan ha tänkas gjort med de hemliga dokumenten. Och en lång rad parlamentsledamöter, bland dem Liberaldemokraternas ledare Paddy Ashdown, har krävt en parlamentarisk undersökning. Författaren själv, Jonathan Dimbleby, ger bara en kort och formell kommentar till stormen kring de hemliga dokumenten. "Jag avslöjar aldrig några av mina källor", säger han. För Chris Patton innebär detta, oavsett om han läckt hemligstämplat material eller inte, att hans planerade politiska comeback är osäker. Han fanns inte med när det i helgen utnämndes nya medlemmar av överhuset. Mikael Lindholm, London.
FN drog in stöd till Kroatien. Man ansåg inte att det uppgjorda internationella avtalet efterlevdes. Men Tudjman, han är populär, åtminstone i hemlandet. Han omvaldes för en ny 5-årsperiod. Kroatien den 5 augusti 1997.
Staternas agerande och drog in det ekonomiska stöd på 4,5 miljoner kronor som man lovat Jajce och kräver nu att muslimerna ska få återvända. Idag utväxlade kroater och serber krigsfångar på en bro i Banja Luka. Efter förhandlingar som varat i nästan 2 år kunde 9 krigsfångar från varje sida återförenas med sina familjer. Men på nästan alla övriga områden är parterna i Bosnien oeniga. Den amerikanske diplomaten Richard Holbrooke som förhandlade fram Daytonavtalet återvänder nu till Bosnien för att vrida om armen på parterna att hålla sina löften. Franjo Tudjman som idag installerades i Zagreb för ytterligare en 5-årsperiod som Kroatiens president har enligt USA inte heller sett till att serbiska flyktingar kan återvända. Kroatien har därför gått miste om ekonomiska bidrag från internationella banker. Och Jugoslaviens president Slobodan Milosevic hotas nu av USA med nya sanktioner om inte han tar itu med frågan om krigsförbrytarna som ännu går fria och aktivt blandar sig i politiken. Staden Jajces brinnande hus har återigen blottlagt motsättningarna i Bosnien och svårigheterna för flyktingar att återvända hem.
Om man tänker på hela kriget som pojk 5 år, det är 1,5 år, det är ingenting. Det kan man inte glömma allt på en gång och säga, nu är det dags att vi lever tillsammans igen. Det måste man lära sig, om man är sådant måste lära sig för att läka sina sår och fortsätta leva.
Edina från Daboy, Amela från Bihać och 16-åriga Ramajana från Prijedor i Bosnien. 3 muslimska kvinnor som bor i Sverige. Alla känner om förtvivlan över den våldsamma attack muslimska krigsflyktingar blev utsatta för i lördags då de försökte återvända till sina hem i en by utanför staden Jajce.
Jag tycker synd om dem. Det jag tänker på just nu är det typ samma sak skulle hända med mig om jag skulle återvända och komma dit. Jag kanske också skulle bli dödad. De skulle säga nej, du får inte komma in. Ja, klart jag skulle bli jättearg och allting, men jag skulle inte få. Sen kanske någon skulle ställa till bråk och alla skulle bli mördade.
Ja, jag tror att de ska aldrig mer försöka återvända. Om de får möjlighet att återvända till landet, till asyllandet som de kom från. Om de får möjlighet att återvända, de ska återvända och aldrig mer komma till Bosnien. Det tror jag.
Tror du att det någonsin kommer att bli en varaktig fred i Bosnien?
Det är krigsförbrytare som är den värsta. De ska borta. Alla dem. De måste bort om människor vill leva i fred. Och i så fall kan jag tro på en långvarig fred i Bosnien. Om jag ser alla krigsförbrytare i Haag i så fall.
Omkring 1000 personer har redan flyttat hem och flera 10 000-tals personer skulle ha möjlighet att få återvända bidrag.